Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Och som vanligt då så är ju jag här idag och också du, Åsa.
Ja, det stämmer. Och när vi spelar in det här avsnittet så börjar det ju närma sig slutet på året. Och i alla fall för mig så väntar en efterlängtad ledighet över jul och nyår. Hur ser det ut för dig?
Ja, men jag ser också verkligen mycket fram emot jul och ledighet. Och det väntar en ganska lång ledighet skulle jag säga. Både med lite skidåkning förhoppningsvis. Det ser ju lite mörkt ut nu skulle jag säga. Det har ju regnat konstant i hela november och halva december. Hur ser det ut för dig?
Ja, men jag ska också vara ledig. Långledig faktiskt. Jag ska ju åka till Japan efter jul. Så det känns jättespännande. Så det är jag väldigt pepp på. Och i det här avsnittet tänker jag ska vi också prata om någonting som kommer att bli aktuellt alldeles snart, nämligen nyårsluften och vad man bör tänka på för att lyckas med sina nyårsluften.
Har du några nyårsluften och vad hade du för nyårsluften 2019?
Ja, men jag har funderat lite på nyårsluften, men jag vet inte om jag ska spara dem till kanske lite senare i avsnittet, men jag hade några förra året och där har jag väl delvis lyckats i alla fall med till exempel när det gäller träning, så det är jag nöjd med. Däremot om man ser sig omkring här hemma, kanske inte lyckats med alla luften här, för till exempel skulle jag sätta upp en spegel och den står fortfarande på golvet. Hur har det gått för dig?
Jo, men det har gått också sen när det gäller träningen, så känner jag att där har det gått okej. Kanske inte har nått alla delmål på vägen, men i stort sett ganska nöjd. Har hållit det relativt bra. Inte allt för mycket bakslag på vägen.
Nej, bra jobbat. Och jag tänker att idag ska vi ju faktiskt få lära oss mer om hur vi kan optimera förutsättningarna för att lyckas med våra nyårsluften under 2020. Och då har vi bjudit in en gäst och han är både medförfattare till världens största studie om människors nyårsluften och också till boken 10 i 12, en bok om att lyckas med nyårsluften, mål och beteendeförändringar. Välkommen Martin Oskarsson, legitimerad psykolog.
Tack så mycket och vad roligt att få vara med i er podcast.
Kul. Alltså vi blir ju direkt nyfikna på den här studien som du har varit med och kikat på. Vad handlade den om?
Ja, man kan säga att det finns två stora problem med tidigare studier och undersökningar på det här ämnet. Och det är dels, det första problemet handlar om studier och undersökningar kring vad vi har för nyårslöften. För om man kollar på de undersökningar och studier som finns publicerade så ser man att det ofta är samma nyårslöften som återkommer. Att det alltid handlar om träning och gå ner i vikt och en del om karriär och så. Och en förklaring till det är den metodik som man använder när man undersöker det här. Ofta är det så att man blir uppringd av en intervjuare som frågar vad man har för nyårslöften. Och ofta sitter de då med ett antal redan förutbestämda alternativ. Så antingen så får du helt enkelt välja mellan 10 olika nyårslöften. Alternativt får du själv säga vad du har, men sen delas det in i redan förutbestämda kategorier. Det här innebär att om man kollar närmare på några av de här undersökningarna så kanske det absolut vanligaste nyårslöftet är övrigt eller annat. Ibland med nästan hälften av svaren. Ett annat stort problem är att det finns väldigt få longitudinella studier på nyårslöften. Alltså få studier där man över tid kollat på hur det faktiskt går för folk med deras nyårslöften. Ofta kanske man bara följer upp dem 3 månader och utifrån det dras utsatser om hur väl vi lyckas hålla dem.
Så vad kom ni fram till i er studie?
Vi kom framför allt fram till att nyårslöften kan vara ett effektivt sätt att förändra något i sitt liv. För i vår studie så såg vi att mer än hälften av de som svarade i december upplevde att de på det stora hela hade lyckats med sitt nyårslöfte.
Ja, vad kul. Så då finns det ju goda anledningar till att faktiskt använda sig av nyårslöften om man vill göra en förändring.
Absolut.
Och såg ni någon skillnad då i det, så här, vad människor hade för typ av nyårslöften? Du sa att många i de tidigare studierna hade mera övrigt eller annat. Vad fann ni där?
Ja, det vi gjorde annorlunda då var att vi lät alla deltagare i fritext uppge vad de hade för nyårslöfte. Och sen så satt vi ganska mödosamt och kategoriserade alla de här för hand. Och till stor del så överensstämde resultatet i vår studie med resultaten i tidigare undersökningar. Att de flesta har nyårslöften som på ett eller annat sätt rör fysisk hälsa. Men vi såg också några kategorier som vi inte sett i så många tidigare undersökningar. Till exempel var det ganska många deltagare som hade ett eller flera nyårslöften som avsåg det vi kallade självutveckling. Till exempel att man vill lära sig ett nytt språk eller lära sig spela ett instrument eller liknande. Vi såg också att ganska många hade nyårslöften som avsåg psykisk hälsa och sömn. Till exempel att man vill sova mer eller kanske meditera varje morgon eller liknande.
Är det någonting du skulle säga har ändrats över tid om man liksom ser tillbaka? Har liksom, vilka typer av nyårslöften folk har avgett, har de ändrats?
Det är en jättebra fråga som jag inte riktigt har svaret på. Däremot så såg vi vissa nyårslöften som sannolikt är liksom ett tecken på vilken tid vi lever i. Till exempel folk som ville kanske minska sin skärmtid, alternativt delta mer eller mindre på sociala medier. Det var ju sannolikt inte så vanligt för 10-15 år sedan.
Nej, det tänker jag kanske också rimmar väl med. Jag såg årets julklapp som var mobillådan. Man har en liten låda där man kan lägga undan sin mobiltelefon. Mm.
Du sa där att det är ungefär, ja men ganska många ändå som lyckas någorlunda bra med sina nyårslöften. Men vad behöver man tänka på för att ja men öka sannolikheten att man lyckas med sina nyårslöften?
Det finns 3 vanliga misstag som folk gör när de ska genomföra förändringar i sina liv eller av annan anledning sätter upp personliga mål. Det första är att vi ofta saknar struktur på våra mål. Alltså att vi sätter upp mål som är väldigt oklara eller kanske överväldigande eller som vi kan uppnå först ganska långt fram i tiden. Ett annat vanligt misstag är att vi saknar en plan för när, var och hur vi ska sträva mot våra mål. Och det tredje och kanske viktigaste eller största misstaget är att vi inte tillräckligt funderar på varför vi vill nå våra mål eller varför vi uttalar de här målen. Ofta kanske vi gör det för att vi skulle skämmas om vi inte gjorde det eller för att vi känner en inbillad eller en äkta press från andra att genomföra de här förändringarna i våra liv.
Okej, men jag tänker alla de här 3 delarna är ju jätteintressanta och någonting som jag gärna hör mer om, men jag tror också våra lyssnare hör mer om det. Men vi ska börja med det här varför man sätter upp mål. Vad kan man tänka på där? Du började prata lite om det.
Ja, det är en jätteviktig fråga. Jag tror att vi ofta inte reflektera kring varför vi strävar mot olika saker i vårt liv. Jag tror generellt vi är dåliga på att stanna upp och fundera på vad vi vill att vår tillvaro ska handla om och kretsa kring och vad vi faktiskt vill lägga vår tid på. Och på ett sätt så anspelar ju bokens titel på det här, 10 i 12. För det här kanske särskilt illa med nyårslöften. Att det är någonting man drar till med strax före tolvslaget på nyårsnatten. I goda vänners lag och kanske påeldad av vänner eller moserande drycker eller liknande. Och sen så vaknar vi på nyårsdagens morgon och undrar varför tusan sa jag att jag skulle göra det där. Alternativt som sagt att vi formulerar och uttalar mål för att vi känner att det är någonting vi borde göra på grund av liksom externa faktorer som socialt tryck eller just för att vi skulle skämmas om vi inte gjorde det. Och då kan det vara väldigt svårt att hålla ut och lyckas med ett förändringsarbete om man själv inte är övertygad om att det här är någonting som jag vill göra.
Vi pratade ju mycket om det här med varför och framförallt då värderingar i avsnitt 10 i podden. Kan man använda sig av värderingar när man ska arbeta och också då välja sitt nyårslöfte?
Det kan man absolut. Jag tycker det är någonting man borde göra. Och jag tycker att det här med värderingar är väldigt intressant. Det är ett ord som det talas mycket om idag. Det är som organisationers värderingar eller ens arbetsgivares värderingar, men också svenska värderingar. Men när man talar om värderingar vad gäller psykisk hälsa på det här sättet så är ju en värdering en åsikt om vad som är viktigt för oss. Och det tänker jag verkligen är någonting som man bör fundera på om man liksom antingen kan formulera ett nyårslöfte utifrån en värdering eller om man kan utifrån ett nyårslöfte hitta liksom varför är det egentligen viktigt för mig? Varför är det här någonting som jag känner att jag vill göra?
Jag tror många, och även jag kan ju tyvärr känna igen mig lite där 10-12-grejen. Att man säger, åh nu är det liksom ett nytt år och då borde jag bli bättre på. Eller då borde jag träna mer, då borde jag äta bättre eller vad det nu kan vara. Så att det här med att verkligen fundera på, så här, men vad vill jag? Och vad är bra för mig som du är inne på här? Är ju, ja, det är väldigt tilltalande, men jag tror att många kanske missar det. Att det kan vara väldigt bra att ta sin stund och fundera kring det.
Absolut, men jag funderar också lite kring att vad är då skillnaden egentligen på, du pratar nu om mål och personliga mål och värderingar.
En stor skillnad är att mål ofta är uppnåbara. Det är någonting man kan bli klar med eller bocka av. Medan värderingar är ofta någonting som man sannolikt inte kan bocka av eller känna sig klar med. En typisk värdering kanske är att jag vill finnas till hands för mina vänner eller göra nytta i samhället eller liknande. Och det är osannolikt att vi en dag vaknar upp och känner att men fasen, nu är jag klar med det här. Och det tänker jag också är en viktig grej, för ett problem med personliga mål, om man har väldigt många personliga mål och alltid har mål, kanske är att man hela tiden strävar efter de här och då som sagt inte stannar upp och funderar på vart jag är på väg eller vart vi är på väg. Och där är ju, talar man ofta om värderad riktning. Att man utifrån sina värderingar kan ha liksom en riktning i livet och sen så kan man ha olika mål längs vägen.
Det tycker jag har varit väldigt hjälpsamt för mig när jag har satt upp nyårsluften som jag gjorde förra året och också med hjälp av din bok som faktiskt kom förra året. Att fundera kring det. Till exempel hade jag ju ett träningsmål. Men att kunna sätta in det i ett större sammanhang. Att det här gör jag för att jag vill må bra. Att jag vill liksom ha energi och orka med min vardag. Och att jag faktiskt långsiktigt också, börjar ju vara lite äldre, vill ha hälsan i behåll. Och det tycker jag har varit hjälpsamt i att de här dagarna när det har varit tungt. Att faktiskt ändå ta mig ut på min träning och att göra det jag ska. Och att hålla mitt lufte.
Mm. Och till en början så tänker jag att många är ju ganska pepp, även om man kanske tänker vad är det nu för mål jag satt upp här, så i början så kan jag i alla fall känna att då har man lite mer energi, känner sig mer motiverad, nu tusan ska jag ta tag i det här, men av någon anledning så brukar den där känslan liksom, ja, men försvinna lite allt eftersom. Har du något tips på hur man kan göra då? Jag tänker så här, hur kan man upprätthålla sin motivation?
Det är en jättebra fråga och jag tror många känner igen sig i det du precis beskrev. Och där kan ju faktiskt värderingsarbetet spela stor roll. För en grej man kan tänka är att många värderingar kan ha inbyggda belöningar. För ofta så kanske vi tappar motivationen för att vi inte känner att det är belönande. Att vi inte får någonting ut av vår strävan. Och det kanske är särskilt viktigt att tänka på när man talar om nyårslöften. Då man ofta har mål som sträcker sig över ett helt år eller som är uppnåbara först om flera månader. Och det kan vara jättesvårt att då upprätthålla motivationen så länge. Särskilt om man tycker att det är svårt att se resultat längs vägen. Men om man har ett mål kopplat till en värdering så kan det finnas inbyggda belöningar bara i den strävan. Om jag till exempel har som värdering att jag vill vara en god organisationsmedborgare på min arbetsplats, då kanske jag kan känna en liksom konstant puttrande belöning i att jag får en trivsam arbetsplats. Jag trivs med mina kollegor och jag får en skön tillvaro på jobbet.
Absolut. Det var ett jättebra exempel. Om man då skulle bryta ner och tänka, där formulerade du värderingen. Vad skulle kunna vara ett mål i riktning med den värderingen då? Det kan vara bra att liksom tydliggöra det för våra lyssnare.
Det är en jättebra fråga. Och just avseende arbete så vet jag inte. Det är ganska svårt att formulera mål utifrån hur man ska vara en bra medarbetare. Men det kanske kan vara att man sätter upp lite typ så här, jag ska minst en gång om dagen gå in till en kollega och fråga hur läget är. Det kan vara så enkelt. Och sen ska man ha en serie med sådana mål kopplade till den här värderingen.
Det är ju rätt vanligt att man hör personer prata om att de inte är motiverade eller att man inväntar rätt känsla innan man ska komma igång med en förändring. Och ja, det får jag väl säga har hänt även mig ibland när jag har tänkt att jag ska göra en förändring. Tänk om man tar det här till exempel med träning som jag hade som nyårslöfte förra året, så kan det ju vara så att man känner men på måndag, början på veckan, då ska jag ta tag i mitt liv och då börjar jag träna. Det känns superbra. Men så kommer måndagen och då bara, nej men gud vad trött jag är och nu är det regnigt och mörkt. Och så tänker jag, men på onsdag, då en bra dag. Då känner jag peppen, att jag liksom väntar på att det ska kännas rätt. Och i boken så beskriver ju ni varför det här sällan fungerar. Berätta.
Men jag tror risken är att, precis som du beskriver, att man kanske väntar lite förgäves. Att den här känslan faktiskt inte automatiskt en dag kommer infinna sig. Och där rekommenderar vi ju att man faktiskt försöker aktivt ta tag i sin motivation. Och en sån grej man kan göra där är en övning som kallas motivationskorset. För det är ofta så att vi, eller det är sannolikt så att vi hela tiden väger fördelar och nackdelar med olika gamla och nya vanor och ovanor och beteenden mot varandra. Och att det här hela tiden surrar runt i våra huvuden. Men med den här typen av övningar så kan man liksom mer konkretisera det här. Och vad det handlar om är att helt enkelt rita upp typ en fyrfältare eller en matris. Och lista fördelar och nackdelar med att antingen fortsätta med det man gjort hittills. Eller att börja med ett nytt beteende. Och som sagt, det här är sannolikt någonting vi hela tiden tänker på. Men genom att spalta upp det så kan man få en bättre överblick över hur står jag. Det här är särskilt viktigt om man liksom är ambivalent och börjat fundera på att eventuellt genomföra en förändring men inte riktigt är säker. Jag tänker att ett stort misstag där är att man ändå börjar sätta mål för sig själv fast man ännu inte är säker på att det här är något man vill genomföra. Och då kan man genom den här typen av övningar se, okej, vad finns det för fördelar och nackdelar med mitt nya och mitt gamla beteende? Och då också se de här nackdelarna med att genomföra den här förändringen. Är det liksom praktikaliteter som jag kan göra någonting åt? Eller är det kval att jag faktiskt är osäker på om det här är någonting jag vill göra?
Det är ju en jättebra övning. Jag tänker att vi kanske kan få dela med oss av den övningen och kanske lägga upp ett exempel på en sån fyrfältare. Och det är ju också någonting som du och jag, Åsa, faktiskt jobbade med förra året just utifrån boken. Så satte vi faktiskt upp våra egna liksom nyårsluften och kikade just på för- och nackdelar. Och ja, precis som du säger, att bara få syn på det här och tydliggöra, få det svart på vitt och inte bara ha det här suset i huvudet, ökar ju förutsättningen då att man faktiskt kan kanske gå från att vara ambivalent till att vara lite mer beslutsam i att ja, men det här vill jag göra. Det här är jag motiverad att göra.
Jag tänker tillbaka till det här med mål. Finns det några knep i hur man formulerar ett mål för att liksom öka sannolikheten att det blir av? I boken nämner ni att man kan göra skillnad exempelvis på närmande mål och undvikande mål. Vad är det för någonting?
Ja, de flesta personliga mål faller in i en av de här två kategorierna. Alltså närmande mål eller undvikande mål. Och närmande mål, det är den typen av mål som att handlar om att göra mer av någonting eller närma sig någonting eller uppnå någonting. Medan undvikande mål handlar om att göra mindre av någonting, undvika någonting eller hålla sig ifrån någonting. Ett typiskt undvikande mål kan vara att stressa mindre. Och det är ju i sig ett jättebra mål, eller en jättebra strävan. Det skulle vi sannolikt må bra av om vi lyckades med. Men det ger oss ju väldigt lite information om vad vi faktiskt ska göra för att liksom närma oss det. Vad ska vi då göra för att stressa mindre? Och då kan man vända på det och fundera på just det. Om jag stressar mindre, vad skulle jag göra mer av då? Och formulera närmande mål utifrån det. Jag kanske skulle ägna mig mer åt mitt fritidsintresse eller ge mig mer tid till tyst återkoppling. Eller förlåt, avkoppling eller liknande.
Det är ganska vanligt att folk har som kanske nyårslöfte att sluta dricka alkohol eller sluta att röka. Vad skulle kunna vara ett närmande mål om man tänker på att sluta röka? För det är ju ganska undvikande mål egentligen.
Det är en jättebra fråga. Och jag vill börja med att säga att jag är inte säker på att exakt alla mål faktiskt går att formulera som närmande mål. Men även i sådana fall, om man vill sluta röka till exempel, så kan man ju tänka på vad man skulle kunna göra istället. För ofta så finns det ju positiva aspekter med de ovanor som man vill sluta med, till exempel att röka. Typ man tycker om det sociala umgänget som man kanske får eller den paus man får från arbetet när man går ut och tar en cigarett. Då kanske man kan formulera mål i stil med att man ska ersätta sina cigarettpauser med korta promenader eller att gå och snacka med någon vid kaffeautomaten i 5 minuter. För det blir ju mer av ett närmande mål.
Absolut. Ja, så då skulle man helt enkelt omformulera det till att istället för att jag ska sluta röka, det kan ju vara på något sätt man har med sig det, men att man sätter mål då att ja, men varje dag ska jag gå och ta en kort promenad och varje dag ska jag ta en liten kort pratstund vid kaffeautomaten.
Exakt. Mm,
det är ju jättebra, toppen.
Finns det något annat som är bra att tänka på i hur man formulerar mål eller då ett nyårslufte? Inom psykologin är det ju många som använder sig av det här med smarta mål. Vad tänker du kring det?
Jag tycker smarta mål är jättebra. Och smart är liksom en akronym som står för ett antal kriterier. Och vilka ord som döljer sig bakom de här bokstäverna varierar lite beroende på vilken källa man konsulterar. Men vi brukar säga att smarta mål är specifika, mätbara, attraktiva, realistiska och tidsbestämda. Och tanken där är just att ju fler av de här kriterierna som ett mål uppfyller, desto smartare och mer effektivt är det förhoppningsvis. Och återigen, jag vet inte om alla mål går att formulera så att de uppfyller alla kriterier. Men det är någonting man kan sträva mot i alla fall.
Att det kan vara en hjälp när man ska formulera sitt nyårslöfte. Att ha med i bakhuvudet.
Absolut. Ja. Och det här återknyter lite till det jag beskrev tidigare, att vi ofta saknar struktur på våra mål. Att vi sätter upp oklara eller överväldigande mål som kanske uppnår bara långt fram i tiden. Och steg ett är att specificera vad det faktiskt är jag vill göra. Det här är lite som närmande undvikande mål. Typ ett väldigt generellt och ospecifikt mål kan ju vara att ta bättre hand om sig själv. Återigen en jättebra grej att sträva mot, men det ger oss ju väldigt lite information om vad vi ska göra. Och det är just ännu mindre information när vi är färdiga med det. Är jag klar om jag tagit ett litet steg i den riktningen? Eller ska jag leva som en hälsoguru för att jag ska anse att jag har lyckats med det här?
Ja, och där blir det också lite det här som jag tänker du pratar om med belöningar. Det är ganska svårt att så här känna, har jag, som du säger, har jag lyckats med det här? Är jag på rätt väg i det här att ta hand om mig själv? När det blir så där ospecifikt. Hur skulle man kunna specificera det då? Om du skulle ge ett exempel på det. Istället för att sätta upp, jag ska ta hand om mig själv.
Där kommer vi in på dels att göra mål mätbara, men också att göra dem tidsbestämda. Att på något sätt liksom kvantifiera det man vill göra och göra det mätbart gör ju att vi lättare kan se om vi rör oss i rätt riktning och också se om vi kommit en bit på vägen. Och att tidsbestämma ett mål kan ju göra att vi får en tydlig deadline när vi ska vara klara och då också en tidpunkt då vi kan belöna oss eller känna en belöning i att ha lyckats. Men där vill vi också verkligen tipsa om delmål. Att särskilt om man har ett nyårslöfte som sträcker sig över ett helt år, försöka dela upp det i typ 5 eller 6 eller kanske ännu fler delmål för att hela tiden försöka ha belöningen inom räckhåll. Delmål har också den adderade fördelen att det gör det svårare för oss att skjuta upp. Som du beskrev tidigare då, så att du sköt upp när du skulle börja träna med 2 dagar i taget. Om vi har ett delmål som ligger ganska nära i tiden, då kan vi faktiskt inte skjuta upp hur länge som helst.
Vad skulle ett delmål kunna vara för mig där då?
Ja, men ett delmål skulle kanske kunna vara att du, om du har det här för nästa år, att du under januari ska ha gjort minst 4 träningspass. Då blir det ju snart ganska bråttom. Men där vill jag även rekommendera det vi kallar minimål. Alltså att fundera på vad kan jag göra redan idag för att ta ett steg mot mitt mål. Jag kanske kan kolla var närmaste gymmet ligger eller packa min gympapåse. För att redan idag sänka tröskeln och ta ett första steg mot det här målet.
Ja, det är jättebra. Och där jobbade vi också faktiskt med lite förra året. Måste jag säga, det här som du pratar om. Har vi delmål? Är de mer specifika, mätbara? Så kan ju också belöningen bli lite tydligare. Och är det så att man kanske inte alltid känner belöningen i sig, bara av att liksom känna att man har uppnått det här, så kanske man också faktiskt behöver planera in någon typ av belöning. Hur ser du på det? Är det någonting som funkar, tycker du? Alltså att planera in en yttre belöning eller vad man ska säga?
Jag tycker det kan vara en jättebra grej att göra. Mm. Som sagt, ibland så finns det inbyggda belöningar i sträva mot våra mål. Särskilt om det är mål som ligger i linje med våra värderingar. Men det kan också vara bra att helt enkelt säga att om jag lyckats med det här den här dagen, då får jag unna mig det här. Och det här kan göras ännu roligare om man engagerar en vän eller närstående i sin förändring. Det är också en sån grej som vi gärna tipsar om och tar upp i boken. Att liksom mobilisera sitt team. Antingen att man gör gemensam sak och tillsammans med en vän, familjemedlem eller kollega tillsammans strävar mot samma förändring. Eller att man ber någon som står en nära att vara ens personliga coach. Att man helt enkelt anförtror sig någon och berättar att det här vill jag genomföra, det kommer vara svårt. Jag vill att du ska hjälpa mig. Då kan man tillsammans göra upp en tidsplan och komma överens om vilka mandat man har att tjata på varandra. Men då också planera in ett antal tillfällen då man tillsammans firar sina framgångar och faktiskt reflekterar över hur långt man kommit på vägen.
Det känns som en viktig aspekt i det där som du nämnde, att man innan bestämmer vad, hur mycket man ska peppa och sådär. För annars tänker jag att risken kan vara att man blir så irriterad på den andra och att det upplevs som tjatigt och så.
Jag tänker att det verkligen kan bli en grogrund för osämja. Särskilt om det är mål som ingen av en, alltså varken jag eller du vill sträva mot, och ska vi försöka övertyga varandra. Det kan ju bli jättedumt.
Finns det några så här vanliga hinder som man kan möta på? För jag tycker att det är ju inte helt enkelt, som du sa tidigare, att nyårsluften sträcker sig ofta också över ett helt år. Så att tidshorisonten är lång. Vad kan man möta för hinder på vägen och hur kan man hantera de hindren?
Jag tror ett vanligt fel som jag nämnt är att man formulerar mål som kanske känns överväldigande eller väldigt svåra att uppnå. Och dels så kan ju det göra att man, eller ett stort problem med det är att det gör det enklare att skjuta upp. Om man känner att så här, det här är ju egentligen, så tror jag inte att jag kommer klara det här. Då är risken väldigt stor att jag skjuter upp att börja med det här. Och då finns risken att jag tar det uppskjutandet som bevis på att jag faktiskt inte klarar det. Kolla, jag lyckas inte börja. Då har man liksom automatiskt misslyckats. Så där tänker jag verkligen att man bör fundera på hur man kan göra sitt mål realistiskt. Man ska inte göra allt för enkelt, för då kanske det inte heller är så motiverande. Men att man försöker formulera mål som ligger strax utom räckhåll. Jag tänker också det du nämner nu, hinder, är någonting som man bör tänka på redan innan man sätter igång med något typ av förändringsarbete. Att hinder eller bakslag ofta är någonting som man får räkna med. Även om man kan underlätta sin strävan genom att göra ett ordentligt förarbete, så är de flesta förändringar förknippade med något sorts motstånd. Här vill jag börja med att säga att motstånd i sig inte är något negativt i det här fallet. Om du känner motstånd när du gör en beteendeförändring, så är det sannolikt tecken på att du gör någonting annorlunda mot vad du gjort förut. För ofta handlar det om vanor som vi vill förändra. Och att trilla tillbaka i en ovana är ju väldigt mycket enklare än att hålla sig till en ny vana i de allra flesta fall.
Ja, förra året då hade jag ju ett annat nyårslufte, kom jag på precis nu, som var att under januari så skulle vi här hemma då äta vegetariskt hela januari. Och det första som hände mig, så här, första lunchen när jag var tillbaka på jobbet och gick ut och käkade, då sitter jag där vid bordet och upptäcker, men gud, jag äter ju fisk. Så att jag liksom trillade på första dagen där. Men jag försökte hantera det genom att tänka, det är ingen fara. Och sen fortsatte jag att äta vegetariskt till middag. Men det kom även så här, vi skulle gå ut och käka på helgen. Och då kom tanken så här, gud, jag ska beställa en råbiff. Och sen bara, nej, men visst jag äter ju vegetariskt nu den här månaden. Så att jag tänker att det finns lite så här fällor att, eller gropar att falla i.
Absolut, det gör det ju verkligen. Och där får man ju fundera på om man kan ha liksom någon taktik för att påminna sig själv om att välja rätt. Men en sak som du beskrev nu som jag tycker du gjorde väldigt bra, det var ju att du inte gav upp på ditt nyårslöfte. Där när du liksom helt plötsligt satt med fisk framför dig.
Eller en råbiff. Jag tycker det är så kul, det är så extremt motsats mot så här vegetariskt. Bara. En råbiff, förlåt.
Jag vet, men jag beställde aldrig den. Det var bara i tanken, jag hann stoppa mig där. Men det var min första tanke som kom upp när jag tänkte, vad jag ser inget på.
Men det är en grej som vi inte nämnt. Jag tror att många har en väldigt så här, dikotom syn på nyårslöften. Att antingen så är det någonting man lyckas med eller så är det någonting man misslyckas med. Och som vi har varit inne på nu så upplever många hinder eller motstånd eller bakslag. Och att då direkt ge upp, det kan jag ju förstå. Men jag tänker att det också är ett vanligt misstag. Jag tror att bakslag ofta är någonting man får räkna med. Och då inte tänka att så här, nu har jag misslyckats för att jag den 3 januari i ett svagt ögonblick tog en cigarett. En fördel med att ha långa tidsperspektiv, typ ett helt år, är att man har ganska god tid på sig att försöka på nytt. Och det tycker jag verkligen att man bör göra.
Vad är skillnaden på egentligen ett bakslag och återfall?
Det är en jättebra fråga. Jag tycker att det är en viktig skillnad att göra när man håller på med den här typen av förändringar. Och det är en skillnad som jag också tycker blir ännu tydligare om man tar de här orden på engelska. Om man till exempel talar om bakslag som på engelska kanske kan översättas med slip. Alltså att halka eller snubbla. Medan återfall översätts med relapse, alltså att falla åter. Och jag tänker att när vi gör misstag eller upplever misslyckanden i den här typen av förändringsarbeten så är det ofta just att vi halkar till eller snubblar. Och det enda man kan göra då är ju egentligen att ställa sig upp, borsta av sig och fortsätta. Kanske då i sin värderade riktning. För det är sällan vi är tillbaka på ruta noll. Bara för att vi under ett svagt ögonblick råkar göra fel.
Beställa en råbiff.
Till exempel. Jag tror också att det är typiskt en grej som är lättare sagt än gjort. Men att bara inför ett förändringsarbete faktiskt ha reflekterat över den här skillnaden. Och ha det i bakhuvudet att så här, nu gjorde jag det här. Men det innebär inte att jag är tillbaka på ruta noll. Kolla hur långt jag kommit. Särskilt om man försöker frångå en vana som har gjort det nästan dagligen under väldigt lång tid. Då tänker jag att varje dag är ett ganska stort steg. Och här kanske man till och med kan se det lite som ett liksom vaccin som man tar fler och fler doser av. Att varje dag jag agerar annorlunda så får jag en ny erfarenhet av att jag faktiskt kan göra annorlunda. Och sen så bygger jag upp en ny erfarenhetsbank utifrån det. Och den har jag alltid med mig. Bara för jag gör fel så får jag inte minus på kontot.
Men det låter ju som att en nyckel här är att även när det gäller då bakslag och återfall, att ja, men förbereda sig och ha en plan på samma sätt som man hade med mål. Finns det andra saker man kan göra för att så här, öka förutsättningarna för att lyckas hålla sitt nyårslöfte?
Absolut. Om man funderar på varför man vill göra det och också jobbat på formuleringen kring vad det är man vill göra, då tycker jag att man borde börja fundera på hur man kan minska risken för bakslag och återfall. Och ett sätt är det vi kallar att ovanestäda och nyvanemöblera. Och vad det handlar om är helt enkelt att försöka städa bort så mycket saker som möjligt som påminner om en gammal ovana. Om du till exempel vill sluta röka så tror jag att du gör en björntjänst om du har kvar ett halvt ciggpaket hemma och askkoppen står framme. Likaså kan du då nyvanemöblera och omge dig med saker som påminner om den nya vana du vill etablera. Du kan också fundera på hur du kan typ kartlägga olika risksituationer. Alltså finns det vissa specifika situationer eller vissa personers sällskap som du tror kan öka risken för bakslag? Då kan du fundera på vad kan jag göra åt det? Om det till exempel är så att när jag umgås med de här, då vet jag att risken är särskilt stor att jag gör fel. Då kanske man kan tala med dem om det här och säga att så här, när jag är med er, då blir jag sugen på att göra det här. Ni måste hjälpa mig att inte göra det. Och om det är vissa situationer eller tidpunkter, om man vet att så här, 3:00, då är jag alltid jättesugen på något sött. Då kommer jag köpa godis. Då kan man se till att alltid ha något nyttigare alternativ med sig i väskan eller ha det på kontoret. Och på så sätt göra det lättare att sträcka sig efter en nyttig energikaka istället för att gå till selektautomaten.
Alltså det här är ju så himla bra tips, tycker jag. Att städa på, städa undan gamla triggers, eller man ska säga, och sen göra nyvanestädning. Var det så du kallar det?
Nyvanemöblera och, ja, ovanestäda.
Ovanestäda.
Det är Per Carlbring som har myntat det här. Professor i psykologi vid Stockholms universitet. Jag måste ge honom cred för det.
Ja, det är bra. Men det är verkligen en toppen idé, tycker jag. Och som man kanske skippar lite så där i farten. Att man säger, men nu ska jag bara börja. Och sen så kommer den där måndagen som du var inne på, Åsa. Och så är det någonting som blir väldigt, väldigt lockande. Att man lämnar tillbaka gamla vanor. Då måste jag ju dela med mig vad jag och min sambo har gjort då. Vi har faktiskt köpt en Airdyne-cykel hem. Sen, den är inte så snygg i möblemanget, men den påminner mig verkligen om att så här, även lite träning går verkligen i linje med mina värderingar om att så här, hålla igång, och precis som du var inne på, Åsa, att så här, skapa en bättre hälsa och må bra i längden. Och den är ju sån här supereffektiv också, så man kan så här, ja, men cykla 5-10 minuter och få ut jättemycket av det. Och det har än så länge funkat ganska bra. För jag tänker, varje gång jag duschar så kan jag lika bra sitta 5-10 minuter på den där innan. Så att, ja, det tänker jag bara att det är bra att dela med sig av.
Nu nämner du en annan bra grej också. Och det är att försöka, liksom, om man vill börja med en ny vana, att försöka knyta den till en gammal vana. Till exempel att just, jag duschar varje morgon. Eller jag gör det i alla fall. Och om jag då försöker etablera vanan att jag ska cykla lite varje gång innan jag duschar, då finns det god chans att det snart känns konstigt att duscha utan att först ha cyklat. Precis som det sannolikt för många känns konstigt att gå och lägga sig om man inte borstar tänderna först.
Nu känner ju jag mig, och jag tror att jag talar för Sandra också, i alla fall väldigt pepp på att ta mig an och formulera ett nyårslufte för det kommande året. Om du skulle sammanfatta, vilka är dina bästa tips? Vad bör vi tänka på när vi nu ska formulera våra nyårslöften?
Jag tänker att steg ett är just att fundera på varför jag vill göra det här. Och försöka koppla det till en värdering som man faktiskt genuint känner för. Ett av de starkaste fynden vi gjorde i studien, det var att de deltagare som hade närmande mål faktiskt hade signifikant större sannolikhet att lyckas med sina beteendeförändringar än de som hade undvikande mål. Så det är också en viktig grej. Att om möjligt formulera din önskade förändring i termer av närmande eller någonting du vill göra mer av. Sen vill jag verkligen tipsa också om att engagera en närstående eller en vän i ditt förändringsarbete. Antingen som sagt att ni tillsammans jobbar mot en gemensam förändring, eller att du anförtror dig och ber om coachning. Där kan man både få pepp när det går dåligt och ha någon att fira med när det går bra.
Vi har ju båda läst din bok faktiskt redan förra året då. Och om det nu är någon av våra lyssnare som vill köpa boken, var hittar man den då?
Den finns ju där böcker finns. Typ Akademibokhandeln, Bokus, Adlibris eller liknande.
Och jag vet ju att du också brukar vara ute och föreläsa om det här. Har du några föreläsningar inplanerade under januari?
Man får jättegärna gå in på min hemsida, martinoskarsson.se. Där brukar jag skriva vilka kommande föreläsningar jag har. Och där kan man också läsa mer om både mig och om boken.
Och där kanske man också kan höra av sig om man skulle vara intresserad att boka en föreläsning med dig.
Det får man gärna göra. Man kan också skicka ett mejl om man har någon fråga om boken eller om nyårslöften i allmänhet. Så ska jag göra mitt bästa för att svara eller tipsa vidare.
Det här har ju varit ett så intressant samtal och snack att ha med dig, Martin. Vi är jätteglada för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Det har varit så intressant och lärorikt att få höra om det här kring hur vi kan öka och öka sannolikheten att lyckas med våra nyårsluften, verkligen. Och som alltid så vill vi såklart också tacka Jenny Segerheim för hjälp med ljud och klippning av podden. Och vi vill också tacka Ulf Svedlund för att vi fick låna låten Pianot till podden. Och tack till alla er som lyssnar. Lycka till med nyårsluftena.
Lycka till.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.